lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi avslutade det förra programmet med de sista verserna i Johannes evangeliets första kapitel, där Jesus sa till Natanael och de andra lärjungarna: sannerligen, jag säger er, ni ska få se himmelen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen. Ni ska få se, det vill säga ni ska få erfara att livet med Kristus är mer än teori. Det är en levande verklighet. Och därmed har vi kommit till Johannes evangeliets andra kapitel, och det berättar om Jesu första under. Och som tema vill jag sätta: du är bara en kantstött vattenkruka, men låt Jesus fylla ditt tomma och fattiga liv. Den viktiga händelsen i det här kapitlet är när Jesus, inbjuden till bröllopet i Kana, utför sitt första under. För vers 11 säger: så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Och det är Bibelns svar till dessa som talar om att när Jesus var barn i Egypten och gjorde duvor och små fåglar av lera, och när ett av barnen kom för att trampa sönder Jesu lerfåglar, då skulle Jesus ha vidrört lerfåglarna eller sagt ett ord och så gjort ett under så att fåglarna flög. Det är ju en vacker och rörande historia, men den innehåller inte ett gram sanning. Johannes 2:11 gör det helt klart för oss att Jesus gjorde inga tecken under sin barndom i Egypten, men hans första under utfördes i Kana i Galileen. Här möter vi honom som är från begynnelsen. Han kommer ut från evigheten, stiger in i tiden, ned till människan. Ja, han blev själv människa efter att han med föräldrarna återvänt från Egypten. Så levde han till han var cirka 30 år i Nasaret. Och vi läser i Johannes evangeliets andra kapitel och första vers: på tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Det Kana där bröllopet skedde var sannolikt Kirbet Kana, som ligger cirka 14 kilometer norr om Nasaret. Och det är möjligt att Maria i förväg var inbjuden till bröllopet, och att Jesus och hans nyvärvade lärjungar blev bjudna för Marias skull. Det vet vi inte säkert. Men det står att Jesu mor var där. Och i grundtexten står det inte att Jesus var bjuden, men det står blev bjuden, medan Maria redan var där. Och lägg märke till att det står Jesu mor var där. I Johannes evangeliet kallas hon aldrig för Maria. Och nu kommer hon till Jesus med en underlig begäran, vers 3. Vinet tog slut, och Jesu mor sade till honom: det har inget vin. Att Jesus gjorde vin har skapat många frågor och minst lika många diskussioner. Och det som kännetecknat dessa debatter är att de tyvärr varit mer upptagna av vinet än av Jesus. Det första vi ska säga är att vid denna tid i Israels historia så var vinet en naturlig del av det allmänna kosthållet. Det andra är att som en del av den judiska traditionen så var också bröllopet en religiös ceremoni. Och här i Johannes andra kapitel handlar det om människor som trodde på det gamla testamentet. Så det handlar inte om en skara människor som kommit för att berusa sig. Och bröllopsfesten är en bild på ett annat bröllop som ska firas en gång. Kristus började sin verksamhet på jord vid ett bröllop. Och han ska avsluta det, i alla fall när det gäller församlingen, med en bröllopsfest. Vid Lammets bröllop ska kyrkan, församlingen, ges åt Kristus som en brud åt sin brudgum. Här vid bröllopet i Kana gör Jesus sitt första tecken. Mose första tecken var att förvandla vatten till blod. Kristi första under var att förvandla vatten till vin. Lagen blev given genom Moses, men nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Vilken kontrast! Jesu mor sade till honom: "Det har inget vin." Vad menade hon med det? Sannolikt så var det här en fattig familj, och när man dessutom också hade fått en hel del extra gäster som blev bjudna efter att förberedelserna var gjorda, så hade man plötsligt inte nog. Vi kan säga gästfriheten var större än ekonomin. Och nu ber Maria helt enkelt om att Jesus ska göra ett under. Kanske du minns ifrån händelsen då ängeln Gabriel kom till Maria med budskapet om att hon var utvald att föda Messias. Då hade Maria tvivel på jungfrufödseln. Och Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Gabriel förkunnade klart och tydligt att den helige ande skulle komma över henne, och den högstes kraft skulle vila över henne, och barnet kallas heligt och vara Guds son. Och då svarade Maria som det står i Lukas 1:38: "Jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt." Jag är Herrens tjänarinna. Från det ögonblicket och i de följande åren var det alltid någon som ifrågasatte hennes jungfrudom och ifrågasatte Jesus. Och det kan vi förstå. Gud själv säger att hans tankar är så mycket högre än våra tankar, som vad himmelen är högre än jorden. Maria hade fått utstå mycket av både hån, förnedring och förakt. Jungfru, haha. Guds son, jo, jag tackar jag. Det var många, många som ifrågasatte Maria och även Jesus. Vinet tog slut och Jesu mor sa till honom: "Det har inget vin." Det vill säga, här har du din möjlighet att göra ett mirakel och visa öppet att jag talat sant när jag vittnat att du är född genom den helige ande och att du verkligen är den jag sagt att du är. Jesus ger henne ett klart svar. Vi ser i vers 4. Jesus svarade: "Låt mig vara kvinna. Min stund har inte kommit än." Det betyder inte att han struntar i det Maria bett om. Nej, men vår tid är inte alltid Herrens tid. Och när Maria ber Jesus om att göra något som rentvår hennes namn och rykte, så säger han att det ska han göra. Han ska upprätta henne. Men stunden har inte kommit än. Men den kom senare. Den gjorde det. Hans uppståndelse, den stadfäster Kristi jungfrufödsel. Han är den han säger sig vara. Han är sanningen och livet. Johannes evangeliets andra kapitel, vers 5. Hans mor sade till tjänarna: "Gör det han säger åt er." det är sannerligen ett gott råd, fullt av visdom. Den som följer det rådet ska göra rika erfarenheter tillsammans med Jesus. I Jakobs brev kapitel 1, vers 22 står det: Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Hör och gör, säger Maria. Gör det han säger åt er. Tveka inte, men omsätt orden i handling. Gör det han säger. Och vi läser från kapitel 2, verserna 6 och 7. Där stod 6 stora stenkärl för vatten till judarnas reningsceremonier. Vart och ett rymde omkring 100 liter. Jesus sade, fyll kärlen med vatten, och det fyllde dem till bredden. Nu riktas vår uppmärksamhet mot 6 vattenkrukor. De användes vid judarnas reningsceremonier. Dessa slitna, stötta och väl använda krukor städade man undan inför festen. De var allt annat än dekorativa och skulle därför vara utom synhåll för gästerna. Och man dekorerade och gjorde klart för festen. Kanske blev man lite brydd när Jesus bad att dessa stenkärl skulle föras fram till honom. Och han säger exakt vad de ska göra. Och tjänarna fyller dem till bredden. Och vi läser vers 8 till och med 10. Sedan sade han, ös upp och bär det till bröllopsvärden, och det gjorde så. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin, eftersom han inte visste varifrån det kom, men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet. Så ropade han på brudgummen och sade, alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna började bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Vi ska inte här fördjupa oss i om vinen innehöll alkohol eller inte. Men hellre försöka fokusera på det som det handlar om här i Johannes kapitel 2. Lägg märke till att det är något som fattas vid detta bröllop. Var är bruden? Jag kan inte finna henne överhuvudtaget. Och hur var hon klädd? Det är man ju mycket upptagen med när man rapporterar från ett bröllop med någon berömd person. Här är hon inte ens nämnd. Därför att texten egentligen handlar om Jesus och de tomma vattenkrukorna. Ja, kära vänner, här ligger en fantastisk hemlighet dold. Han tog tomma krukor och lät fylla dem med vatten. Och så, när de började dela ut vattnet, skedde undret. Jesus, som har all makt, gjorde sig beroende av tjänarna. Maria kände Jesus bättre än de flesta. Hon visste att han skulle använda människor när han skulle göra något. Stenkärlen eller lerkärlen fylldes med vatten. Och detta vatten förvandlades och blev räddningen. Det blev en skatt i lerkärl. Det ligger en andlig lärdom i detta, att Jesus vill använda dig och mig som vattenkruka idag. Vi är bara en kantstött, sliten och sprucken vattenkruka som borde ställas åt sidan och täckas över för att inte stöta gästerna. Men han vill använda oss. Han önskar fylla oss med vatten. Jag är livets vatten, sa Jesus. Som det stod i Johannes 1:1. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Vattnet är Guds ord. Han vill fylla oss med vattnet från Guds ord. Och efter att han gjort det så önskar han att vi ska dela ut det, ge det vidare till andra. Och när vi ger det vidare, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Men när vattnet lämnar vattenkrukan och når dem det var ämnat för, så blir det vin. Det blir glädjens vin genom den helige andes gärning. Och vi uppmanas i Efeserbrevet 5:18, berusa er inte med vin. Där börjar lastbarheten. Utan låt er uppfyllas av anden. Den helige ande tar vattnet och utför ett under i den enskildes liv. Och även om jag inte kan förklara det, så har jag sett det ske om och om igen. Både i Sverige och i andra land. Och jag har upplevt det i mitt eget liv. Frälsningens under. Maria sa, gör det han säger åt er. Och Jesus vill att du och jag ska fylla våra hjärtan och tankar med Guds ord. Och så ösa upp till det törstande. Medan världen ger det bästa först, så har Jesus sparat det bästa till sist för sina lärjungar. Han förvandlar sorgens vatten till glädjens vin och botens sorg till frälsningsfröjd och salighet. När allt hopp verkar ute, ja, när det är för sent, uppenbarar Jesus sin härlighet. Tron står aldrig stilla. Den går antingen framåt eller tillbaka. Om bruden inte fick någon personlig publicitet i Johannes andra kapitel, så är det utan tvekan ett av världens mest omtalade bröllop. Och ett bröllop som varit tusenden till välsignelse, uppbyggelse genom århundraden. Och det började med nöd, med en oöverkomlig brist, en hopplös situation. Och räddningen var att Jesus blev inbjuden. Om han inte var det från början, så blev han det. Och där Jesus blir inbjuden, där sker det alltid något. Och när Herren med sin skaparmakt förvandlade ett så stort volym vatten till vin, så ska det tala till oss om att han inte bara avhjälpte den ögonblickliga nöden, men det var även nog för kommande dagar. Han vet allt om människan. Och därför kände han också till detta brudpar, även om han inte hade mött dem tidigare. Och han förvandlar ett stort volym därför att han vet att det inte kommer att missbrukas. Han ger oss inte mer än vi kan bära av både brist och överflöd. Som Paulus uttrycker det i Filipperbrevets 4:e kapitel och vers 12. Jag har verkligen erfarenhet av allt, att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. Johannes evangeliets 2:a kapitel handlar om äktenskapet som hade problem förr än det startade. Men Jesus blev inbjuden. Och genom Kristi makt blir det som skulle ha varit deras olycka istället deras tacksägelseämne och deras rikedom. Ingenting är omöjligt för Gud. Och vi läser vers 12. Sedan gick Jesus ner till Kapernaum tillsammans med sin mor och sina bröder och lärjungarna, och där stannade de några dagar. Johannes evangeliets 2:a kapitel, vers 13. Judarnas påskfest närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem. Än en gång ger Johannes en geografisk beskrivning. Han börjar i Kana i Galileen, går vidare till Kapernaum och är nu i Jerusalem. Och lägg märke till att Johannes beskriver högtiden som judarnas påsk. I Andra Mosebok 12 kallas det för Herrens påskoffer, Herrens påsk. Men det är det inte längre. Det har med tiden blivit judarnas påsk, huvudsakligen en religiös högtid, ganska meningslös, bara ett ritual man går igenom. Herren instiftade påsken därför att den skulle peka fram emot honom som skulle komma. Och nu är den som påsken egentligen handlar om på väg upp till Jerusalem. Och han renar templet. Han gjorde det två gånger. En gång i början av sin gärning och den andra gången var i slutet av hans verksamhet på jord. Och vi läser i vers 14. I templet stötte han på dem som sålde oxar och får och duvor och dem som satt där och växlade pengar. Penningväxlarna tjänade stora pengar på sin verksamhet. Systemet med penningväxlare uppkom därför att det romerska riket ockuperat Israel. De hade infört romerska mynt med bild av Caesar och präglat av hedendom och avgudstyrkan. Så därför kunde det inte användas i det heliga templet. Och därför satt växlarna där och bytte de romerska mynt som var det enda gällande betalningsmedel ute i samhället mot judiska mynt som godtogs i templet. Vi kan säga att penningväxlarna och djurhandlarna var där för att göra det lätt för de som firade gudstjänst. De sålde mynten dyrt men gjorde religionen billig och förvandlade Herrens påsk till judarnas påsk. De sålde också djur och fåglar och många frestades till att tjäna pengar på religionen. Vi läser verserna 15-17. Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och välte omkull deras bord. Och till dem som sålde duvor sade han, bort med allt det där. Gör inte min faders hus till en saluhall. Och hans lärjungar kom ihåg att det står skrivet, lidelsen för ditt hus ska förtära mig. Jesus bad inte om ursäkt för sitt handlande. Och hans handlande var ganska brutalt vid detta tillfälle. Jag är inte imponerad över alla konstverk som framställer Jesus som en menlös man med intetsägande blick. Många konstnärer tycks inte alls ha förstått vem han är. Lärjungarna kom ihåg en vers från Psaltaren 69. De hade en gång fyllt sig med detta Guds ord från Psaltaren och nu förvandlades vattnet till vin för att använda bilden från bröllopet i Kana. Och vi läser verserna 18-20. Judarna sade då till honom, vad kan du visa oss för tecken, du som gör så här? Jesus svarade, riv ner detta tempel, så ska jag låta det uppstå på 3 dagar. Judarna sade, i 46 år har man byggt på det här templet, och du ska låta det uppstå igen på 3 dagar. Templet är Herodes den stores tempel som han fortfarande höll på med att bygga. Byggnadsarbetet hade pågått i 46 år och Septuaginta, som är den grekiska grundtext från vilket vårt nya testamente blivit översatt, använder här orden på ett speciellt sätt som jag vill du ska lägga märke till. I verserna 14 och 15, där vi hör hur Jesus rensar templet, använder Septuaginta ordet hieron, som talar om templet som en helhet. Och för att specificera så var det förgården, alltså det yttre av templet, han rensade. Orden Jesus använder i vers 19 och som judarna repeterar i vers 20 är naos, som syftar till templets innersta, det heliga och allra heligaste av templet. Och det ordet kan också användas i förhållande till kroppen, som Paulus gör i första Korinthierbrevet 6:19, där han säger att den heliga platsen idag är inte ett tempel byggt med människohänder, men att vår kropp är ett tempel, ett naos för den helige ande. Men fariseerna och de skriftlärda var mer upptagna av stenbyggnader än av människor, och mera upptagna av ritual och traditioner än av att leva i gemenskap med den levande Gud. Och därför trodde de att han talade om att bryta ner tempelbyggnaden. Och vi läser vers 21. Men det tempel han talade om var hans kropp. Jesus sa att om de rev ned detta tempel så skulle han låta det uppstå. Ordet han använder är egerio, och som Johannes använder 5 gånger i sitt evangelium. Ordet betyder egentligen att uppväcka. Och var gång ordet används talar det om att uppväcka från det döda. Paulus använde samma ord 4 gånger under sitt tal i Antiochia i Pisidien i Apostlagärningarna 13. Det refererar till Kristi uppståndelse och även till det troendes uppståndelse. Ordet används också i samband med uppväckandet av Lazarus. Och det var detsamma Jesus talade om när han talade om sin kropps tempel. Men det var först efter uppståndelsen som hans lärjungar kom ihåg att han sagt detta, som vi ser i vers 22. När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. Vi ska också läsa verserna 23 till och med 25, även om de egentligen skulle ha hört samman med det vi ska gå igenom i nästa program, nämligen Jesu samtal med Nikodemus. Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg det tecken han gjorde. Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem, eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan. Och där är tiden ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419, 103 68, Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.